Det är ju så att vi också i samband med den här samlingen har boksläpp. Det är den här boken som nu har kommit ut, Det stora avfallet. Och jag tycker förlaget valde en väldigt bra bild, en väldigt fin kyrka, fullt med tomma bänkar. Det talar om avfall. Hörrni, och egentligen så, jag skulle väl kunna säga det också direkt här så jag slipper det, att förlagspriset är 149 kronor. Ni får den för 120. Ni får två för 200. Så passa gärna på att köpa en extra och ge din pastor. För det här är ett mycket angeläget ämne. Sedan är det 100 kronor upp till 9 exemplar och sedan går det ner till 80 kronor styck. Så köp på, det finns där ute. Och ni som lyssnar via YouTube kan gå in på Flammos webbsite och göra beställning där så att ni får hem den. För det skulle vara väldigt tacksamt om ni vill hjälpa till och sprida den här boken. Jag upplever att det är ett mycket angeläget ämne som sällan eller aldrig talas om. Har ni hört någon predikan om avfallet? Det är inte ofta, för att inte säga kanske aldrig, som det predikas. Och ändå så är det ett av de stora tidstecknen i vår tid. Och därför måste det ju lyftas fram. Det här tidstecknet är ju kopplat till mycket annat som pågår i världen och som sker just nu. Och som är en attack emot hela mänskligheten som pågår. Det hoppas jag att vi är medvetna om. En riktig djävulsk attack. Vi känner ju till pandemin. Den attackerar ju kroppen. Den bryter ner hälsa och en del får avsluta sina liv. Och nu från Världshälsoorganisationen så tror man ju att det kan bli ytterligare 700 000 bara i Europa denna vinter före mars alltså. Det är enorma summor det handlar om. Och det är ju inte bara det att det drabbar kroppen här. Alltså man förstår ju vilken ondska som finns här. Utan det drabbar ju också, en människa består ju av ande, själ och kropp. Det drabbar ju också själslivet. För detta har gjort att mängder av människor över hela världen är gripna av fruktan. Och det är inte hälsosamt. De är så rädda för att få det här. Och så bryter själslivet ner också. Och det är ju väldigt viktigt att man är frisk till själen. Och dessutom, som också är en konsekvens av pandemins spridning, så är det ju att man isolerar sig. Det finns många som knappast går ut ur sin lägenhet utan har suttit som i ett fängelse nu här snart 2 år. Och det vet alla som sitter i fängelse att det bryter ner psyket. Och det har brutit ner psyket och psykvården har ju fullt upp att göra. Så att det är djävulens attack emot kroppen och själen. Och så finns det en djävulens attack emot anden också. Och då handlar det ju om det kristna här. Så det är en trefaldig attack emot människor i vår tid. Och särskilt det sistnämnda då, anden, det andliga livet, är ju väldigt viktigt för oss att bevaras i denna avfallstid och denna attack. Och här är ju faktiskt en nyckel till förståelse för det som sker på det andliga området. Och har vi inte denna nyckel med avfallet så står vi bara och undrar vad som händer. Så därför är det så viktigt att det här med avfallet predikas. För det ger en förståelse till det stora avfallet som pågår just nu. Och det är så stort avfall så att i mänsklighetens historia har det aldrig funnits något liknande. Och då kanske jag behöver citera andra här, betydligt större andliga auktoriteter än mig, så att ni inte tror att det är bara jag som har fått det här på hjärnan, utan att det här är ett faktum, det som sker. Jag vill citera härifrån Nils Tecks bok När han kommer. Han skriver så här: vi lägger märke till två ansikten i den andliga nutidsläget. Det ena talar om sjudande kraft och expansion när det gäller världsmissionen. Många av de unga, nu självständiga kyrkorna utöver hela världen, lever ett friskt andligt liv, präglat av urkristendomens anda, entusiasm och kraft. Det andra, vi möter det framförallt i den gamla kristenheten, talar om avfall, ljumhet, förvärldsligande. Att vi är mitt uppe i det stora avfallet, mitt uppe i det. I alla händelser kan vi inte under kyrkans långa historia påvisa något avfall som tillnärmelsevis kan mäta sig med det som vi nu upplever. Och Hallesby, som han citerar här, Ole Hallesby, gudsmannen, att detta avfall går fram med stormsteg inom alla kyrkor i vår tid. Då finns det anledning att rannsaka oss i varenda församling. Och det är ingen liten utveckling, utan det går fram med stormsteg. Och här förklaras mycket av detta som vi ser idag. Till exempel att 1127 församlingar har lagts ner mellan åren 2000 till 2020. Och det blir en i veckan under 20 år. Det talar om avfall. Det är förklaringen. En stor del av förklaringen till varför detta har skett. Det är oerhört att kunna ta in detta. Jag har själv räknat på det. Det stämmer, 1,någonting decimaler läggs ner i veckan. Så vi är i en stor kris i det här landet. Men vi ska se det som en utmaning. Nu behövs vi som alla bröder och systrar i den här kampen för att bli bevarade ifrån avfallet och från att rädda andra ifrån detta avfall som går fram så som en stormsteg. Här har vi som kristna en av de stora uppgifterna i vår tid. Jag citerar också en andlig auktoritet, biskop Bo Jets. Han skriver ju i sin förklaringar till Nya testamentet, och det andra Timoteusbrevet vers 1 och 9 följande: i den yttersta tiden blir det ett stort avfall. Det säger hela Nya testamentet från Jesu egna ord i evangelierna fram till uppenbarelseboken. Han var biskop och han var andefylld. Och han säger, det är detta som förkunnas, att det kommer att bli ett stort avfall i den yttersta tiden. Och det är precis där vi befinner oss nu. Och om man inte har insett att vi lever i den yttersta tiden, så missar man ju denna stora nyckel till förståelse. Utan man tror, ja men det är väl inget särskilt som händer. Men det är ett djävulens angrepp emot den kristna trons sak och emot det troende och emot församlingarna. Detta måste vi ha klart för oss. Och det är ju ingenting som vi kan ju inte ta fram. Här har vi lite avfall, det kan vi ju inte visa upp. Nej, det är osynligt så. Men vi ser verkningarna av det. Och det skulle vi kunna stanna upp för. Det är likadant som med pandemin. Vi ser den inte, men vi ser verkningarna av det. Men på det andliga området, attackerna mot anden då, kristna, så är det ju en andlig attack som är oerhörd. Men nu måste vi resa oss upp och vi måste predika att vi lever i den yttersta tiden. Det är ju faktiskt en förutsättning för att vi ska kunna orientera oss faktiskt. Utan det profetiska ljuset så står vi bara med en mängd av frågetecken. Men när vi läser det profetiska ordet så förstår vi, ja men det stämmer ju. Och inte minst på det här området med det stora avfallet. Det är ju väldigt stort att få leva i den tid när vi kan förvänta att Jesus kommer. Det är väldigt stort. Men det är en oerhörd utmaning, för djävulen rasar. Tror man inte på djävulen så har man ju överhuvudtaget missat själva grunden för förståelsen av vad som håller på att hända. Men det hoppas jag att vi gör. Han rasar, Uppenbarelseboken 12 står det. För han vet att hans tid är kort. Här har vi ytterligare en förklaring. Varför är det så mycket ondska i vår värld idag? Ja, hade vi kunnat se in i andevärlden så hade vi sett förklaringen. Men det är gott att vi inte kan se in i den, för det skulle vara väldigt väckande och nedbrytande. Men därför behöver vi undervisning om det profetiska ordet och budskapet om Jesu andra tillkommelse. Och finns inte den undervisningen, då kan man tänka på vad Hosea skriver i sitt fjärde kapitel. Det är förbi med mitt folk, alltså Guds folk. Därför att de får ingen kunskap. Kan det sägas tydligare? Får man inte kunskap om det profetiska ordet och de andliga skeendena, så är det förbi. Och där har vi också förklaringen till det här stora avfallet. Och här gäller det för oss att få ut detta budskap i alla kyrkor, till alla sammanhang, så att man vakar över sitt andliga liv. Det här är väldigt viktigt. Och hörni, jag ska ta och läsa tre bibelord som utgångspunkt. Det var inledningen det här. Och bara så att vi har Guds ord att stå på. Och jag har skrivit ut dem här så jag slipper att bläddra upp. För det är tre olika bibelböcker i Nya Testamentet som jag hämtar det här. Och det här är då det första bibelordet där i andra Thessalonikerbrevet 2 och vers 3. Låt ingen bedra er på något sätt. Alltså det är aktuellt tilltal till oss. Ingen, inte någon får bedra oss. Så var på vakt. På något sätt. För förförelsen yttrar sig på många, många olika sätt. Och vi skulle ha haft många timmar på oss för att kunna ge exempel på detta. Men något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram för Davids son. Ja, det är avfallet kommer före antikrist. Och man kan också säga att den kristna församlingen som är andefylld utav den helige ande står emot antikrist ande. För här är två kolossala uppgörelser i andevärlden. Men den helige ande som bor i oss, tänk att vi är ett tempel för den helige ande, är starkare än den som är i världen, än Satans makt. Så vi ska absolut inte vara rädda, utan vi vet att han är, halleluja, starkare i oss. Och vi behöver påminna oss om den helige ande i oss. Ja, och nu kommer jag att tänka på Smith Wigglesworth. Ni känner till honom, denna oerhörda gudsman som fick se, bara han rörde vid människor så blev de helade. Han läste bara Bibeln. Och han sa detta: påminn dig om och säg högt och tyst, helig ande i mig, eld, eld, eld. Ja, och det upplevde han. Och vi behöver påminna oss om detta. Kanske varje morgon, helig ande i mig, eld, eld, eld. Så att vi förstår vilka krafter som vi bär på i våra svaga kroppar många gånger. Men anden är stark. Tack och lov, halleluja. Ja, Ja, det var den första bibelversen här. Så att det här är ju, det stora avfallet är ju ett tecken på att Antikrist står så att säga bakom scenen. Och när det kanske sker då, när Guds församling rycks upp, så finns det inte det motståndet som det finns hos den levande kristna församlingen. Vi måste förstå församlingens auktoritet och betydelse. Och därför är det viktigt att vi tillhör en församling. Församlingen behöver dig och du behöver församlingen. Titta efter församlingsgemenskap. Tänk om Sveriges kristenhet och en andefylld kristenhet, det skulle stå tillbaka oerhört emot all den ondska som håller på i vår tid, i dessa dagar. Ja, och här är det en utmaning. Vi måste erkänna att vi har förlorat mycket av det här. Vi har förlorat i bönelivet. Bara titta på bönesamlingarna. Det skulle vara det största, mest besökta samlingar som finns. För det är i dem som den andliga striden avgörs. Och i vårt personliga böneliv. Det går aldrig att komma förbi detta. Vi har fått mäktiga vapen, skriver ju Paulus. Sådana som bryter ner, står det, tankebyggnader. Vi måste ju använda de mäktiga vapnen som vi har fått. Varför skulle vi ha mäktiga vapen om vi inte använder dem? Det är ju inte logiskt, nej. Men vi har mäktiga vapen. Jag är glad att vi har mycket bön här. Välkommen på alla de här bönesamlingarna, på dagtid eller kvällstid. Ja, det var första bibelstället. Och jag läser det andra. Första Timoteus brevet 4:1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andas läror. Så står det. Avfalla, här har vi ordet igen. Och hör här så tydligt. Men anden säger tydligt. Det räcker väl att den heliga ande talar för att vi ska förstå hur viktigt det är att vi lyssnar. Men när det står, jag tror inte det står någon annanstans i Nya Testamentet, att anden säger tydligt. Det är en understrykning att vi måste lyssna när anden säger. Och vad säger han? Jo, han säger att i de sista tiderna, det är då det stora avfallet äger rum. Och där befinner vi oss och anden har gett oss det här ljuset för att vi ska kunna förstå det här. Ja, och så är det ju också ytterligare ett bibelställe ifrån Uppenbarelseboken, det 17 kapitlet och 5 versen. Där står det lite kryptiskt. På hennes panna, det var skökan, jag kan säga det, alltså det är ju, spänner ju över 2 kapitel, så att det är en av de här bibelverserna. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon, mor till skökor och skändligheter. Och det här är hämtat ifrån det 17 kapitlet i Uppenbarelseboken. Och då är det ju väldigt nära de absolut de sista slutskeendena. Och även det 18 kapitlet behandlar det här med domen över Babylon. Och det här blir själva kulmen utav det avfall som nu går fram med stormsteg. Så här berör vi oss på ett profetiskt område och kan se det definitiva slutet. Och bara det är egentligen mycket att säga om här. Och då så måste vi förstå. Det här skrevs ju under det första århundradet. Och det här var nog säkert väldigt svårt för det troende då att kunna ta in. Vad då avfall? Men det är ju inget avfall. Alltså det gick ju fram med stormsteg. Vi läser i Apostlagärningarna, jag tror det är 19 kapitlet. att mindre Asien, hela mindre, alltså provinsen Asien, fick höra evangelium, både judar och greker, på 2 år. Ja, det är evangelisation och det är framgång för evangeliet. Och så var det ju under de 2 första århundradena. Och Martin Lloyd-Jonsson har läst väldigt mycket kyrkohistoria. Han säger att den största kraften i romarriket under de 1 första århundradena, det var evangeliet och det troende. Det var den största kraften. Och då vet vi att de hade soldater som var beväpnade och rustade i den romerska härsmakten. Men det fanns en större kraft och det var den andliga kraften som bodde i det troende som var fyllda av den helige ande. Och de gick fram. De gick inte bakåt, de backade inte. De gick i martyrdöden för sin tro. Och ju mer martyrer det blev, ju starkare framgång skedde då i romarriket. Tänk, förstår ni, tänk om vi kunde få uppleva det här. Ja, käre gode Gud. För nu sker det 2 paralleller här. Det sker dels avfallets linje, och om jag då får säga något positivt också, så är det också världshistoriens största väckelse i de länder som är i Asien och Afrika och Sydamerika. Så att det är 2 paralleller, och jag tror han beskrev detta, Nils Tägt, här. Och det är bruden och skökan. Och det märkliga är ju att det väckelserna går fram som allra störst nu, det är de som fick evangeliet sist. Och jag tänker på Jesu ord. Det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Det passar väldigt bra. Hörrni, tänk vilken eld och vilket liv som det finns här. Och det kan finnas droppar utav detta liv, halleluja. Och inte minst bland ungdomar. I en stad här i närheten så hörde jag att det var 300 ungdomar som samlades i kyrkan och låg på knä och ropade till himlens Gud. Så visst finns det en möjlighet att få leva i seger och inte vara delaktiga av avfallet. Men de betalar priset, de som ska leva i seger. De betalar priset i bön, annars finns det ingen seger. Det är ju våra segervapen om vi ska kunna bli bevarade. Ja, det är ju så också. Med tanke på det här så stormstegen, det är ju den ena sidan. Och vi önskar ju att det skulle varit så i alla städer. Att ungdomar och äldre och medelålders inte minst också skulle ligga på knä och ropa till Gud. Det skulle förändra bilden totalt. Så är det inte. För en ljum kristen, jag höll på att säga en avfällig kristen, han beder inte, han känner inget behov. Han är så förvärldsligad så hans tankar är inriktade på det världsliga istället för det andliga. Och då finns det ju ingen anledning att tänka på bönen när man är upptagen med allt annat och pratar om det. Men vi behöver rannsaka oss. Vi behöver rannsaka oss varenda församling naturligtvis. Vi kan inte bara peka ut alla andra försöker. Det är ju lätt att vi gör så här och tänker att de skulle behöva verkligen ett riktigt uppvaknande. Utan vi får rannsaka oss varje församling, vår församling. Vi får rannsaka oss som enskilda. Är vi del av det avfall som pågår och som för den enskilde brukar betecknas med avfällning, detta fruktansvärda ord. Ja, så då är ju det avfallet har gestaltat så att man kallas för avfällning eller avfällning. Men det är inte säkert att det syns, inte alls. Utan avfällingarna kan sitta i kyrkan en gång i veckan. Det syns inte på det yttre. Utan det handlar om det inre. Det är ett avfall i människans inre. Det är det som är så allvarligt. Det kan finnas avfallningar här ikväll. Vi måste kunna rannsaka oss så att vi inte tillhör denna fruktansvärda skara. Utan vi ska verka för deras uppvaknande. Ja, käre gode Gud, det är så väldigt mycket här. Och vi behöver ha ett perspektiv på vår tid. Och det får man när man läser kyrkohistoria. Och jag har ju haft hemma flera kyrkohistoriska böcker och de står kvar där. De har väl tidigare stått där mycket och samlat damm. Tjocka lunter, tunga läsningar. Men när jag skrev den här boken så kom de verkligen till användning. Det måste jag säga. Och jag har flera citat ifrån flera av de här kyrkohistoriska böckerna. Och med den klarhet som finns i dem, den skulle behöva nytryckas. Nu skrevs de här böckerna på 1800-talet. Faktiskt. Och där fanns det en klarhet. Jag tänkte, varför har vi inte sån tydlighet i vår tid som de hade då? Ja, samma ögonblick nästan så kom tanken. Ja, därför att vi har blivit så accepterande utav obibliska läror och vi har blivit så snälla och det är väl ingen skillnad och så vidare här. Och därför är det så nyttigt att läsa de här kyrkohistoriska böckerna, och ni behöver ju inte plöja igenom dem, och jag plöjde inte igenom dem helt och fullt, utan jag öppnade flera olika böcker och där Gud bara ledde och jag hittade precis det rätta stoftet. Men det finns alltså med här flera citat. Men för att vi ska förstå riktigt det här så måste vi förstå. Jag talar om de två första århundraden som var segerrikt. Men så kom det att hända någonting på 300-talet. Och om vi inte har det perspektivet så är det svårt för oss att förstå roten till avfallet och vad som hände då. Alltså romarriket kunde inte besegra de kristna, utan de gav sina liv. De stod och sjöng när lejonen kastade sig över dem. Det var ju skådespel på den tiden. Hörrni, vilken seger, de gick in i härligheten, sjungande och prisande Gud. Och de kunde bli erbjudna att rädda sina liv, inte, utan de Herre stod fasta där, in i döden. Men så hände någonting på 300-talet då. Där går ju inte gå förbi kejsar Konstantin, som då var kejsare i detta stora romerska rike. Han följde utvecklingen här. Och det har ju diskuterats om han gjorde det av politisk vilja eller politisk taktik. Eller om han verkligen var omvänd. Det kommer nog alltid i diskussionen och pågå, men en gång i himlen så ser vi om kejsar Konstantin finns med där. Men det var förödande det han gjorde. Han gjorde kristendomen till en statsreligion. Det var den som alla i romerska riket skulle tillhöra. Och så slutade förföljelsen och martyrskapet. Och då kan man ju tänka att det var ju en väldig seger. Men det var där som han inte vakade över Jesu ord. Han sa så här: mitt rike är inte utav denna världen. Guds rike, det är inte att identifiera med de olika nationernas rike. Men nu blev man jätteglad och man blev ett med det romerska riket. Och ett faktum är att stundtals, det var ju så också påveväldet dök upp, så hade den romerska kyrkan större makt än kejsaren och det regerande. Alltså ni förstår hur avvänd bild det plötsligt blev. Och så i förhållande till Jesu ord här. Och det var ju också kejsar Konstantin som var med och styrde och ställde vid kyrkomötet 321 i Efesus eller någon gång där omkring. Så var han ju med och han var styrande och ställande, inte de andliga ledarna. Det var där någon gång. Ja, och då fick han ju inflytande. Och sedan kom en utveckling. Dessförinnan, om man säger så här, så finns det ju en rak linje. Den apostoliska, Nya testamentets linje. Den bibliska linjen, Nya testamenten. Det är den som vi ska följa. Men så kan man ju börja avvika. Och ni vet, jag tar det här. Och här nere är det ju inte så stor avvikelse. Men hade jag haft väldigt långa armar så hade ni sett att det hade pekat mer och mer från varandra. Och så skedde från den tiden. Och den kommer att kulminera, vill jag säga, i vår tid. I den här generationen. Det tror jag inte är en alltför djärv gissning, om jag säger så. Utan snarare med tanke på vad som håller på att hända, så kommer denna kulmen att utspelas på jorden. Men vi hoppas att vi då befinner oss i den himmelska världen. För det blir ju en fasansfull tid. Ja, men man hade ju kyrkomöte i Efesus här 1431 i alla fall. Jag kommer inte exakt ihåg det där årtalet på 300-talet. Men 431, ja, då hade man börjat vika ut här. Och då fastslogs det då här att Maria var Guds moder. Har ni hört? Vi känner Fader Gud, men vi känner inte Moder Gud. Maria, en vanlig människa, fast hon fick förmånen att föda Jesus. Nej, nu var hon Guds moder. Och som Guds moder, ja, då måste man ju tillbedja henne. Det var det, tyckte de, naturliga. Och det var märkligt att det skedde just i Efesus. För där hade man ett gudinnatempel. Vi läser om det i Apostlagärningarna. Artemis-templet, eller Diana är det latinska namnet för den här gudinnan. Som hela världen, var det ju någon som uttryckte sig, tillbad den här gudinnan. Men skulle nu romarriket kristnas och man skulle få ut hedendomen, så behövde man ju en ersättare, en gudinna. Och då blev det Maria. Där började de här dogmerna om Maria som har fortsatt och lagts till. Och till och med under 1900-talet, under 1800-talet, 1900-talet är ju alla möjliga dogmer här. Och det är bara att läsa den katolska kyrkans katekes, får ni se vad som det står om Maria. Det är häpnadsväckande. Och sen då så ber man till Maria. Alltså Jesus undervisade ju aldrig detta. Han sa be till fadern i mitt namn. Men nu ber man till Maria. Och det här var ju ett sätt också att få med hedningarna in här. För de var ju vana vid att be till en gudinna. Och de var vana med mycket mer. Och de var vana vid att bedja till beläten och olika föremål. Och därför så togs ytterligare ett steg om detta här. Och det var Carl Fredrik Lundin, kyrkohistoria. Också 1800-talet i tre band. Han skriver om ett kapitel som har rubriken avguderi inom kyrkan. Ja, men detta är ju sanslöst. Och det var detta då som fördes in med reliker. Att man skulle be till, ja, benbitar. Och sedan då så gällde det ju att få tag i så mycket ben så att det kunde fylla kyrkorna och fylla hedningarnas behov av att bedja till reliker. Så därför helgon förklarades människor. Och sedan så tog man och grävde upp och tog hand de benen och så fick man be till detta. Att detta är ju så långt ifrån Nya testamentets lära så att ja, det behöver ju inte kommenteras överhuvudtaget. Det är inte klokt att uttrycka sig rätt så här. Ja, och det här var utvecklingen inom rikskyrkan, tror jag Lundin använder, alltså katolska kyrkan. Och den här utvecklingen, den fortsatte ju. Och jag tror jag hade något här citat ifrån också Alf Lindbergs historia. På så här Han skrev ju sin kyrkohistoria från urkristendom till katolska kyrkan. Så att vi förstår utvecklingen då. Det här var ju 300-talet, 400-talet. Vi måste skynda oss här fram till vår tid här. Så att det blir rimlig tid. Men han skriver så här. Inom medeltidens katolska kyrka kom en utveckling att äga rum. Vilket innebar ett fortsatt avlägsnande från Nya testamentet. Alltså det fortsatte. Det fortsatte. Det höpade inte upp. Det stannade inte. Utan fortsättningen gick vidare där inom den kyrkan. Att äga rum. Vilket innebar från Nya testamentets ideal och riktlinjer. Kyrkan framträdde i allt högre grad som en institution jämförbar med staten i makt och rikedom. Rom blev ingalunda enbart den politiska makten utan även den andliga, ekonomiska och kulturella maktens centrum i Europa. Här. Kyrkans rikedom lockade allt fler som snart sagt alla medel ville få del av den, det vill säga realiteten, få bli innehavare av hennes olika inkomstbringande ämbeten. Kunde man inte komma över den på annat sätt köpte man dem helt enkelt genom så kallad simoni. Det har vi ju från apostlagärningarna, trollkaren Simon, simoni kommer därifrån, försökte köpa den heliga ande och vädjade till apostlarna. Och de avvisade honom direkt. Men det gjorde man inte här. Utan man inlämnade alltihop för att så att säga kristna nationerna. Och inkom hedningar som var opånytt födda. Som inte förstod vad de sysslade med. Och så var avfallet en stor del av det här. Ja, sedan så kan man väl också säga så här. Att då fick man ju ett ämbete i toppen av det här. Och det är ju det så kallade påveämbetet. Det växte fram och det blev allt starkare ju mer som tiden gick. Och idag så har vi en påve. Jag ska återkomma till honom också här. Men alltså man tänkte vi måste överhuvudtaget bara påve. Till exempel så betyder det ju på latin pappa, fader eller pappa, papa säger man om påven, papa och pappa och fader. Och så kallar man påven då för fader. Men det har man ju Jesu ord emot sig. Det är väldigt viktigt att vi har Jesu ord och han talade detta för att vi skulle skyddas emot den här villfarelsen i Matteus 23 och 10. Där det står, låt ingen på jorden kalla er för fader. För det finns bara en fader. Men nu är det massor som kallar påven för fader. Fast Jesus har varnat för detta. Ja, och när det gäller då påven här så kom man fram till 1800-talet. Och då så skulle man för att riktigt förstärka påvens auktoritet att när han uttalade sig i lärofrågor så var han ofelbar. Ja. Alltså det här, det finns ju bara en som är ofelbar och fullkomlig. Det här diskuterades då på kyrkomötet, det pågick under flera månader. Och när man inledde det, jag tror det var redan på 1869, alltså året innan, så bröt det ut en våldsam oväder i samband med detta, att man öppnade detta kyrkomöte. Och så höll man på i månader, fram till den 18 juli 1870. Då skulle detta stadfästas, att påven är ofelbar när han uttalar sig i lärofrågan. Och det är märkligt vad som hände just den här dagen och i samband med denna så att säga dog som slog fast. Och jag har återgett den här i kapitlet påvens ofelbarhet. Och det är verkligen en läsning som på ett sätt både skrämmande och märkligt, vilket oväder som uppträdde då. Himlen förmörkades. Blixtar började dundra. Det blev ett oväder, för det är beskrivet av en som satt och såg på det här skådespelet. Och det blev så mörkt i kyrkan. Man hade ju så att säga ordnat till med valet så att det skulle gå igenom. Och när då detta skulle beslutas så att säga där den 18 juli 1870, så precis då när omröstningen skulle kungöras, så blev det så mörkt på förmiddagen där. Så det blev så kolmörkt som man tog, säger han som refererar till det här, fram ett enormt vaxljus för att påven och de som skulle läsa upp omröstningen överhuvudtaget skulle se. Och vad händer? Precis då i samband med det här så börjar blixtarna ljunga i kyrkan. Blixtarna krossar kyrkfönster där påvestolen satt. Det bara flög i bitar. Vilket skådespel. Det var som om Gud själv ville markera emot detta. Verkligen. Det kan inte ha varit en tillfällighet. För just den 18 juli 1870 så utbröt också en krigsförklaring mellan Frankrike och Tyskland, som sedermera då ledde till att påvens kyrkostat, som upptogs en tredjedel av hela Italien, vilken makt han hade, en stat själv där som var så stor som en tredjedel, den fråntogs påven. Just med anledning av det som hände och som började den 18 juli 1870. Och idag vet vi att Vatikanstaten är ju väldigt begränsad till sin yta. Ja, det är intressant ibland att läsa kyrkohistorien. Ja. Men påven har ju haft ett oerhört inflytande. Och det står så här. För det första så står ju beskrivningen, för att vi ska kunna förstå vad det handlar om, så står det ju om Babylon. Det står ju här i den 17 och 18 kapitlet i Uppenbarelseboken. Här, Babylon. Och det här är egentligen inte så svårt att förstå vad det handlar om, utan det handlar om Rom. Och det ser vi när Paulus skriver ett, eller Petrus skriver ett av sina brev. Han kom ju till Rom, och då så skriver han ju: de troende i Babylon hälsar till er. Alltså det var så känt så att de använde inte Rom, utan de kunde lika väl skriva Babylon. Så att där har vi ju Nya Testamentets vittnesbörd över det här också. Och dessutom kyrkohistoriska vittnesbörd. Och jag kan ta och läsa någonting här. Vi kan väl också ta med, det här blir ju lite som en föreläsning, men det är så väldigt viktigt att vi bara inte ropa halleluja och ha saliga möten, utan att vi har allvarliga rannsakande predikningar över detta stora avfall som pågår just nu. Och då står det i det sjunde kapitlet, domen över den stora sjökan, står det som rubrik här i Svenska folkbibeln: jordens konungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Bedrivet horeri, står det väl också i den reviderade översättningen. Alltså, och det är ju denna sammanblattning mellan den andliga makten och den politiska. Och då ska vi veta det, att Vatikanstaten, den här lilla staten, om man nu överhuvudtaget kan kalla den, för man beräknas ju så, då har Vatikanstaten diplomatiska förbindelser med inte mindre än 174 nationer. Det säger en hel del om hur nationerna har så att säga allierat sig med Rom och Babylon. och dess inflytande. Och påven han hälsas välkommen överallt och stora kända statsmän försöker kyssa hans hand och krama honom och ge honom hedersbetygelse. Det är för mig obegripligt, alltså. Det måste vi väl ändå kunna inse här. Men alltså när det gäller Rom och Babylon här, så tar jag och så citerar jag från en gammal skrift också, den från 1800-talet om Babylon, tror jag att den hette här. Jag har gjort några utdrag härifrån sidan. Och kommentaren då till Uppenbarelseboken 17:2, så står det här: ängelns sista ord till Johannes synes ej lämna någon möjlighet att misstaga sig i frågan om staden. Och det här staden, och det är väldigt viktigt, är Babylon Rom, så måste vi kunna se vad det innebär. De sju huvuden är sju berg på vilket kvinnan sitter. Och kvinnan som du såg är den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar. Vilken stad var detta? Det fanns på Johannes tid endast en stor stad som hade konungavälde över konungarna på jorden. Och det var Rom. Så att de som läste det här på den tiden var det ingen tvekan om. Rom är den enda staden som var stor den tiden, har varit stor alls sedan dess, antingen på det ena eller andra sättet, och är stor ännu. Och Rom var byggd på sju kullar, de sju berg på vilka kvinnan sitter. Stadens vanliga namn hos de klassiska författarna på Johannes tid var de sju kullarnas stad. Och där står det ju de sju kullarna i Uppenbarelseboken. Det här har vi ytterligare en indikation där det, som mycket klart pekar ut Rom. Det var min citat, min parentes. Och varje år brukade festligheterna anordnas till ära för de sju kullarnas stad. Varje känd italiensk skald av någon betydenhet under en tidsrymd av 500 år. Alltså det profana skalde talar om Roms sju kullar. Och här räknas det upp en del sådana skalde, men jag hoppar över dem. Alla den tidens medaljer och mynt framställer Rom såsom en kvinna sittande på sju kullar. Och hennes titlar visar tillräckligt tydligt hur väldigt hon häskade. Hon kallade det konungsliga Rom, världens häskarinna, nationernas drottning. Hennes välde sträckte sig över hela jorden. Och det var står ju om jordens konungar. Så att det här hade de fullständigt klart för sig på den tiden. Och vi behöver ha det fullständigt klart för oss också. För nu drar det ihop sig här till denna. Och det var en kvinna, står det här, på sju kullar. Här har vi skökan. Ja. Och det är så att säga slutdestinationen på det andliga avfallet, att det uppstår en sköka. Och när det gäller då det här att bedriva den här farliga vägen, att makten allierar sig, den andliga sidan så att säga, kyrkan allierar sig med den världsliga makten. Det är mot Guds ord. Och det kommer att straffas. Det är obibliskt. Och detta har ju lett till kompromisser och politiskt inflytande. Och det är detta nu som kommer att uppenbaras. Och det är därför, nu kommer vi in på profetiskt perspektiv som kommer. Och kommer i närtid också. Och det är ju väldigt viktigt för oss att vi inte bara ser till kyrkohistorien. Men vi måste ha kyrkohistorien till grund för en förståelsen för vad som sker i den sista tiden. Och vi måste ha det profetiska ordet så som vägledning för att förstå det som kommer att hända. Och det kommer att leda till en katastrof för denna kyrka. Och därför så står det ju faktiskt, gå ut ifrån henne mitt folk. Det finns gudfruktiga katoliker, det måste jag kunna också säga. Som också har livet i Gud. Men här står det, mitt folk står det. Men riktningen är tydlig. Och är du katolik så fundera på över hur du ska göra. Jag bara säger detta. Och jag, det är inte på min roll att döma enskilda katoliker. Men som kyrka så är den en obiblisk företeelse med påven i spetsen. Och därtill så har han ju också accepterat, och det står ju i påvestolen, Jesu Kristi ställföreträdare på jorden. Det är ju den heliga ande som Jesus sände som skulle vara hjälparen och ställföreträdaren för Jesus på jorden. Men nu har man lagt detta på påven. Och nu måste jag dra ihop det här. Nu är det ju inte bara så att nu har ju man överlämnat då så att påven kan, alltså när han uttalar sig så måste katolikerna lyda. Då vet de att det är det här som gäller, om de då är lydiga, och det är de ju många. Och det var ju därför som det är så ödesdigert att ge påven en sådan auktoritet så att han skulle kunna uttala sig och att det skulle vara rätt, ofelbart. Och det här har jag själv tänkt, jag har inte läst det, men det kan bli väldigt mycket förödande just när det gäller den slutliga kyrkokristendomen och över detta. För om påven, han har redan börjat förbereda detta. Han har dragit in alltså avguda amuletter. Jag har ju sett bilder på det, jag har skrivit om det. Och han har välsignat dessa statyetter, parshma amuletterna eller någonting så uttagna. Så jag tror det var i Mexiko och indianerna där som hade det här tillbedet. Det har han accepterat. Alltså hednisk religion. Hednisk religion. Och detta legitimeras. Och är det något som Bibeln ser väldigt allvarligt på så är det religionssynkretism som vi kallar. Och det ser vi i gamla testamentet hur förödande var när Israels barn beblandade sig med de hedniska religionerna som fanns i omgivningen. Det utlöste Guds vrede och det kommer det att göra i uppenbarelseboken också. Ja. Och nu har påven, denne påve Franciscus som han kallas, börjat nu treva, inte bara alltså till någon ekumenik utan främmande religioner. Och de gav ut i år, i början på 2021 alltså, en frimärkserie i Vatikanen. Och jag har dessa frimärken, inte som frimärken, jag har bild på dem och vill inte ha några sådana frimärken. Men där ser man hur påven möter andra religionsföreträdare, det är fyra stycken. Och det ser så kärvänligt ut, han tar dem i hand och han riktigt markerar sin enhet med dem. Islam bland annat. Alltså, det är sanslöst. Men det är inte nog med det, för nu går det fort. Detta var 2021. Men nästa år, 2022, då har på påvens initiativ, han har en central roll tillsammans med en annan islamsk ledare, nu förberett, och det kommer att bli invigas nästa år, The Arabic Family House. Och det ligger i Förenade Arabemiraten där. Arabemiraten heter det. Ja. Alltså detta är sanslöst. Alltså nu börjar det formas på allvar. För 2022. Ja, alltså det här leder fram till uppfyllelsen av uppenbarelseboken. Och då leder det fram till domen över skökan som red på vilddjuret. Den vilddjuret är ju en bild på antikrist. Och antikrist, för att han ska kunna få sin tillbedjan, så måste han ju få med de religiösa, de olika religionerna i hela världen. För en majoritet av världens befolkning är ju tillbedjare och tillhör olika religioner och är på något sätt andliga, eller rättare sagt oandliga. Och då måste han, för att kunna få med dem, så måste han alliera sig. Skökan rider på vilddjuret, står det. Antikrist. Men när han väl har kommit till makten, det är intressant, det är nu vi börjar förstå för uppfyllelsen av profetierna i uppenbarelseboken, då kastar antikrist av sig skökan och låter en dom. Det står att hon brändes upp i eld, står det faktiskt. Och den stora staden brann upp i eld. Ni kan själva räkna ut vad det kan innebära. Och därför så är det väldigt viktigt här nu, för att säga det här till sist här. Det kanske ni tycker har varit tungt och annorlunda predikan. Men det är väldigt viktigt att vi har förståelse för det här. För det rör det andliga området. Det rör dig och mig. Det rör hela kristenheten i Sverige och i hela världen. Och därför måste detta predikas. Och syvende sist är frågan som varje behöver ställa sig. Är jag så att säga en brud, en brudesjäl, eller är jag en sköka? Finns inget annat alternativ. Och det här, det står så underbart också här i Uppenbarelseboken. När Jesus kommer så står det, han ska möta sin brud och det är vi. Bruden har gjort sig redo. Vilken triumf för dig. Det är detta som pågår just i det här ögonblicket. Och du som överlämnade till Jesus säger upp synd och omoral i ditt liv. Då blir du en brud. Annars om du lever i synd så är du redan en del utav skökan. Det blir själva kulmen. Och inför den kulmen står vi. Och den bilden blir allt tydligare. Och detta sker 2021. Ett svärd går genom Sveriges kristenhet. Och det är antingen avfällighet eller väckelsekristendom, evangelisk kristendom. Och det är det vi behöver, för det är det enda som kan stå emot dessa förförelsens makter som pågår nu i vår tid. Må Gud hjälpa oss, och må Gud hjälpa oss att rannsaka oss själva. Det står rannsaken i det själva, det står inte rannsaka andra, utan vi får rannsaka oss. I Jesu namn, Herre, hjälp oss och giv oss nåd att bestå i provets stund. Och jag ber för dem som lyssnar nu. Kalla dem till brudesjälar i Jesu namn. Så de har gjort sig redo när skyn brister och du tar emot ditt folk ifrån hela världen. Herre, giv oss nåd att vara med i den skaran. Giv nåd för dem som inte är redo att bli där nu. Herre, vi anbefaller ditt ord. Budskapet i dina händer, må det få bära frukt till väckelse. I Jesu namn, helige ande, håll efter möte. Jag ber, amen, amen, amen.